Ja, tack för inbjudan tillbaka och komma tillbaka till er här. Det är som Bernt sa, det är bara en månad sedan ungefär. Och det är alltid roligt att komma hit. Men jag ska säga så här, som Paulus sa, att det är inte utan bävan som man går och ställer sig i en predikstol så här. Eller talarstol och tala. Och jag tror att det ska vara så också. Att det ska finnas något som vibrerar i en. Därför att det ska finnas en viss respekt för en sån här plats. Och därför så är jag ärlig och säger att jag känner det så här idag också för min egen del. Jag ska läsa ifrån första Thessalonikerbrevet. Det femte kapitlet där och första 8 verserna. Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er. För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger allt är lugnt och tryggt, då kommer katastrofen. Lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda. Och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret. Och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra, utan måste hålla oss vakna och nyktra. De som sover, sover om natten, och det som berusar sig är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning. Och ha hoppet om frälsning som hjälm. Och ifrån Romarbrevet, det 13 kapitlet och 11 vers och framåt där. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är räddningen närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Här stryker Paulus under att tiden går mot sitt slut och dagen då Herren Jesus kommer tillbaka är nära. Och för den som läser Bibeln så är vet vi att Jesus talar väldigt tydligt om att han ska komma tillbaka. Och att Jesu andra tillkommelse intar en mycket central plats i Jesu undervisning. Och Jesus han framhåller alltså ofta också i sin undervisning där att han snart ska komma tillbaka. Och tar man hela Nya testamentet så omtalas Jesu andra tillkommelse 319 gånger. Ganska många gånger. 319. Och slår man ut det på antal versar i Nya testamentet så återkommer det alltså var 25:e vers talar om Jesu andra tillkommelse. Idag så talas det inte så mycket om detta. Det är ganska märkligt. Jag har inför den här dagen när jag tänkt tala om det här lite grann, så har jag suttit ner och funderat, när var det sista gången jag hörde talas om Jesu andra tillkommelse i en gudstjänst? Jag kom inte på det. När det var sista gången. Så länge sedan är det. Eller är det allvarligare än så att jag inte har varit tillräckligt vaken över det. Att det kanske har talats, men jag har inte tagit in det, så att säga. Och det här är ju, det är ju allvarligt att vi, så att säga, tappar bort den här delen. Och möjligen är det så att det kanske är ett tidens tecken det också. Att vi inte är tillräckligt vakna här. I Matteus 24 och 44 så säger Jesus så här: när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Och lärjungarna, de frågade Jesus när han skulle komma tillbaka. Och hans svar var då att ingen kan veta dagen eller stunden, men att de alltid skulle vara vakande och beredda. Och det är det här som Paulus tar upp i de här verserna, eller det här sammanhanget som jag nu har läst. Han gör alltså en kort sammanfattning utav vad Jesus har sagt. Och hur det ska vara då vid tidens slut. Och det är intressant att lägga märke till, om vi tittar lite närmare på den här texten, så förutsätter Paulus att de ska känna till det här. Att de har fått undervisning om att Jesus ska komma tillbaka. Och han säger alltså här att ni vet ju ändå vad tiden lider. De visste det, säger han. Han har alltså själv varit med här och undervisat dem om detta. Så det ska inte vara okänt för dem på något sätt. Han stryker under, alltså, ni vet ju själva mycket väl att Herrens dag kommer. Och ni vet ju vad tiden lider. Och så utropar han här då, vakna. Och vad betyder vakna här egentligen? Jo, det står för att se verkligheten. Och kom till förstånd. Sovande personer, de är inte medvetna om verkligheten. De ser inte verkligheten. Och deras förstånd är ju heller inte i verksamhet. Det säger sig ganska naturligt. För att sover du, så kan det hända ganska mycket runt omkring dig och du är inte medveten om det. Och det här gäller alltså också på det, i allra högsta grad på det andliga området. Om vi sover rent andligt sett, så är vi inte medvetna om vad som sker i den andliga världen och vad som vi behöver vara vakna över och uppleva. Och här så är det ju Paulus alltså riktar här sitt rop, vakna, till de troende som då låter tidens och den här världens omsorger influera dem. Det är till Thessalonikerna och det är till romarna här som jag läste ur, som Paulus då riktar här. Men inte bara till dem, utan alla, till tidens alla kristna är det ju här riktat. Se verkligheten omkring er. Se verkligheten omkring dig. Ser ni inte att tiden går mot sitt slut? Och så säger, stryker han under, alltså, kom till förstånd, vakna upp, sov inte längre, utan inse verkligheten och använd ditt förstånd och se vad tiden lider. Och han stryker, det stryks under också tydligt där också att man ska handla ut efter det förstånd, alltså, som man kommer till. I Romarbrevet 12 och andra versen där så säger han vidare så här, Paulus, att anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Anpassa er inte. Och det här är ju självrannsakande, det här. Och när jag har tittat på det här och så har tänkt tillbaka lite grann också, så har jag ju märkt, men Kurt, du har ju själv anpassat dig i vissa avseenden. Och så ser jag tillbaka, men tack och lov så hoppas jag att jag har ändrat på det hela. Att jag har vaknat så att en viss anpassning som jag har gjort vid vissa tillfällen, det har jag ändrat på. Och därför så skriver ju Paulus det här till oss, alltså anpassa er inte, utan var vakna. Och när ni märker att ni har anpassat er lite för mycket, ändra på det här. Och det här är en kärleksfull uppmaning alltså till de troende och till oss kristna idag. Att vi ska ta vara på det här. Det är inga dömande ord som Paulus uttalar. Utan det är alltså kärleksfulla ord som ska få oss att ändra på sådana saker som vi vaknar upp över. Och när det gäller det här ropet här som Paulus säger att vakna, att det är ett mycket befogat rop detta. Det märker vi om vi skulle ta och läsa i första Mosebok, det 19:e kapitlet. Ja, jag kanske ska läsa det för er eller med er. 19 och ska vi se vad jag har skrivit upp för text här. 15-17. När nu morgonrådanen gick upp manade änglarna på Lot och sa: stå upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som du har hos dig, för att du inte må förgås genom stadens missgärning. Och då han ännu dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, ty Herren ville skona honom. Och de förde honom ut, och när de var utanför staden släppte de honom. Och medan de förde dem ut sa den ene: fly för ditt livs skull, se dig inte tillbaka och dröj ingenstans på slätten. Fly undan till bergen så att du inte förgås. Här ser vi alltså att Gud såg hur situationen var i Sodom. Och nu så sänder han änglarna där till för att rädda Lot. Och det står här då, som vi läste här, att änglarna fick mana på Lot och till och med ta honom vid handen för att leda honom ut. Och så säger de till honom: fly för ditt livs skull. Och det är intressant att sen se vad som Petrus säger i sitt andra brev, i andra kapitlet där, så säger Petrus så här att Lot var en rättfärdig man. Men trots att han var rättfärdig och led i sin själ, står det, över synden i Sodom, så var han inte tillräckligt vaken och såg synden och kunde uppfatta syndens konsekvenser som det skulle bli här för de som bodde i Sodom. Han förstod inte tillräckligt att på synd så kommer det dom. Och trots synden i Sodom så förstod han inte dess allvarliga läge. Och eftersom Lot då inte var tillräckligt vaken, så kunde inte Gud heller tala till honom på det sätt som han skulle vilja göra. Utan han förstod helt enkelt inte Guds röst. Och därför så är det intressant om man då jämför med Abraham, som Gud talar till om situationen i Sodom. Abraham var också en rättfärdig man och som levde i nära gemenskap med Gud och var vaken. Och när Gud kommer till Abraham, så känner ni till situationen där, att Abraham börjar att be. Och det står att han trädde närmare Gud och så gick han in i förbön för Sodom och för de rättfärdiga i Sodom. Och här ser vi skillnaden alltså, hur dels Lot nu här, som visserligen var rättfärdig, men inte tillräckligt vaken för att se den tidsepok som var, eller den synd som fanns i Sodom och konsekvensen av det. Men Abraham, han var det. Och därför så träder han in och i närheten av Gud inför Guds ansikte och utbedjer sig de rättfärdigas räddning. Och vi ser också där att Gud svarar på Abrahams bön och han räddar Lot ur Sodom. Och då kan man ju ställa sig frågan, har Paulus ord då någonting att säga oss idag? Är vi vakna? Ser vi verkligheten? Och när vi ser allt som sker runt omkring oss idag i världen och i vårt samhälle, får det oss att vakna och förstå tiden. Förstå att Jesu andra tillkommelse kan komma när som helst. Förstår vi det? Eller är det bara så att vi förfasar oss över allt elände som sker i världen och som det har blivit? Inser vi världens allvarliga läge och förstår vi att även på vår synd och den här världens synd så kommer det dom? Förstår vi att tidens ände är snart inne, alltså att när Herren ska komma tillbaka? Och i Matteus och även i övriga evangelier här så tar Jesus en bild när lärjungarna frågar honom. Och så säger han, se på fikonträdet och på alla andra träd. När ni ser att kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Och på samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända. Att han är utanför dörren. Se på fikonträdet och på alla andra träd. Det här använder man ofta. Eller fikonträdet var en bild på Israel. På landet Israel. Och här säger då Jesus. Men se på alla andra träd också. På alla andra nationer runt omkring i vår värld. Och det här är ju intressant att se hur Israel då, om man nu tar ifrån tidsperspektivet som var när Jesus var, som var ockuperat sådär, och sen har det legat öde under snart 2000 år. Men att de fick tillbaka sitt land 1948 och blev en självständig stat. Det är Israel, och de är det fortfarande. Men se på alla andra träd också. Se på alla andra nationer eller folk runt omkring i världen. Hur har det hänt där? När jag gick i skolan, om jag minns rätt nu här, så det var ju på 50-talet då som jag gick i skolan. Då har jag en svag aning av att jag fick lära mig, för jag älskade geografi bland annat. Och då fick jag lära mig att i Afrika så fanns det tre fria länder, nationer. Och det var Liberia, Sydafrikanska unionen och Etiopien. De tre, om jag nu minns rätt, jag tror att jag minns rätt på ett ungefär. Och idag, jag vet inte hur många självständiga stater det finns i Afrika. Jag har inte tittat efter, men att det är många, det vet jag. Och idag över hela vår värld så ser vi vilken frigörelseprocess som har skett på alla andra områden än bara Israel. Utan det är stater, många, många länder som har bildats sedan jag gick i skolan. Jag vet inte idag, jag har inte räknat efter hur många fria stater som det finns. Men att det är många, det är det. Och Jesus tar upp det här också i sin undervisning, hur det ska vara emot slutet där. Att folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Och när det står folk mot folk så står det etniska grupper, står det i grundtexten. Och det här ser vi tydligt i vår värld idag, hur etniska grupper reser sig mot varandra. Och det här är alltså tidstecken på att vi lever i den sista tiden. Och utav den här berättelsen nu om Lot och Paulus uppmaning, då förstår vi att hur viktigt det är att vi förstår tiden och även syndens konsekvenser. Och det är viktigt här, som Paulus säger då till romarna i 12 kapitlet, att anpassa er inte efter den här världen. Anpassa er inte, utan som Lot fick upp, lämna den. Lämna världen bakom dig. Gå ut ur den helt och hållet. Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska, så att det hindrar dig i din ur ditt uttåg, så att säga, och i din väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Men det står också i det här sammanhanget som handlar om Lot, att Lot fick också frågan: har du några flera här? Alltså, har du några fler anhöriga som behöver räddas? Och det här är ju också en tydlig uppmaning till oss idag, att har vi några flera som vi vill ha med oss när Jesus kommer tillbaka? Har vi det? Har jag några flera? Jag har flera stycken. Och då är frågan den, hur ska jag kunna nå dessa människor? Ja, för det första ska jag säga att det kanske inte är så att jag behöver predika en massa för dem, utan att leva. Att leva mitt kristna liv på ett så öppet sätt så att de ser att Kurt, han räknar med att Jesus ska komma tillbaka. Att de ser att i mig så finns det ett liv, ett annat liv än det liv som finns ute i världen. Har du några fler? Ja, det är en fråga personligt till oss var och en. Har du någon mer som du vill ska göra sällskap med dig när Jesus kommer? Och sen så stryker änglarna under också till Lot här, att han måste handla fort. Fly för ditt livs skull. Dröj inte längre, utan handla nu, så att du räddar både dig och det dina. Och när Jesus och när Paulus och de övriga apostlarna också tar upp den här undervisningen om att Jesus ska komma tillbaka, så vill jag stryka under, det är inte för att skrämma på något sätt och göra oss rädda. Jag minns när jag var yngre och när jag var liten, så var jag rädd när det talades om Jesu andra tillkommelse. Och det var ju på grund av att jag hade inte fått den där tillräckliga undervisningen om hur det egentligen förhåller sig. Och därför så idag vill jag stryka under för oss här att det här är ingen dag som vi som Guds folk ska känna rädsla inför. Utan Paulus, han stryker under till Thessalonikerna bland annat, att trösta nu varandra med de här orden. Låt de här orden om Jesu andra tillkommelse, att det ska få väcka glädje hos er och inte oro, utan istället en trygghet om att Gud har allt under kontroll. Och det här stryker Jesus under också väldigt tydligt till Johannes när han är på ön Patmos. Då så säger Jesus till honom där att var inte rädd. Var inte rädd. Och det står vidare där om att när Johannes är där så står det att han kom i andehänryckning. Och när han gjorde det så fick han höra en stark röst bakom sig. En stark röst som en basun. Och när han hör den här rösten så vänder han sig om. För att han ville se varifrån det här kom och vem det var. Och när han vänder sig om så får han se en gestalt. En ljus gestalt så som en människoson. Han ser Jesus Kristus. Han ser försonaren. Johannes, han skulle få möta framtiden och få se in i framtiden vad som skulle ske. Men för att han skulle kunna möta framtiden på ett rätt sätt så var han tvungen att finna trygghet i det förflutna. Det som låg bakom. Och därför när han vänder sig om och ser sig bakåt så att säga, då ser han inte sina misslyckanden och allt det dåliga som vi alla människor bär med oss. Det vi har upplevt av felsteg och så. Han såg inte sina misslyckanden. Utan han såg försonaren. Och det är viktigt att stryka under också. Han såg inga andras misslyckanden heller. Utan det enda han såg, det var Jesus Kristus, försonaren. Och det är det här som är det stora för oss Guds folk. Det är att vi ska våga vända oss tillbaka och se det som ligger bakom. Och när vi gör det så ska vi upptäcka att det enda du och jag ser, det är försonaren Jesus Kristus. Därför att Jesus kom för att försona dina och mina synder. Och därför finns de inte kvar längre. Så när du vänder dig om så är det inte dina synder eller dina misslyckanden du ser. Utan det är Jesus Kristus, försonaren. Och därför så är orden ifrån Jesus mycket, mycket tydliga och klara. Var inte rädd. Var inte rädd. Och jag ska avsluta då med de här orden från Jesus också. Och stryka under här. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Jag är den levande. Jag var död men se jag lever i evigheternas evigheter. Och har nycklarna till döden och dödsriket. Det här som jag har talat om idag, det är någonting som är aktuellt i allra högsta grad. Och det som är aktuellt också, det är att vi idag kan tryggt se framåt. Vi behöver inte se tillbaka på våra misslyckanden, för de sådana bär vi med oss allihopa. Utan istället så får vi göra som Paulus gjorde. Vad gjorde han då? Jo, han säger så här att jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag ser framåt emot det som är framför mig. Varför kunde Paulus glömma det som låg bakom sig? Det står inte att han gömde det. Utan det står att han glömmer det som är bakom sig. Jo, därför att Gud själv har glömt det. Det står ju att han kommer inte ihåg våra synder. Utan han har utplånat dem och glömt dem. Och därför har Gud utplånat och glömt det hela. Då kan du och jag göra det också. Och då har vi bara försonaren Jesus Kristus själv kvar. Och han är allt. Han är tillräcklig för dig och mig. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus att du är försonaren för alla våra dagar. Tack att det inte finns någon enda dag som inte skulle vara i dina händer. Och jag tackar dig Jesus att här, den här stunden, så är du här för att påminna oss om att du är den levande, den uppståndne frälsaren. Du som gav ditt liv för oss var och en. Tack Jesus att vi idag kan få utbrista att du är välkommen. Välkommen tillbaka Jesus. Amen.